En podcast från Aftonbladet.
En man och en kvinna har under natten till måndag angripits och anhållits misstänkta för mord. Mordet ska ha skett i Karlskrona i helgen. Polisen är förtegen om vad som har hänt och lämnar under morgonen inga fler uppgifter.
Den 78-årige mannen bodde ensam och hade inte en chans när han blev attackerad i sitt hem. Han blev överröst av slag och sparkar, föll till golvet och den 31-årige gärningsmannen drog sedan fram en kniv och högg 25 gånger. Som avslutning kastade förövaren en tv på mannen och skadorna i huvudet skulle rättsläkarna senare bedöma vara den troliga dödsorsaken. Med på platsen fanns också en kvinna, flickvän till våldsverkaren. Det kunde inte visas att hon utövat något våld alls, men hon dömdes ändå som mördare. Bland annat eftersom hon tagit fram sin mobil in i huset och dokumenterat attacken. Det här är rånmordet i Rödeby. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är på väg in i anstalten Hinseberg. Det kanske mest kända av Sveriges 6 kvinnofängelser. Det ligger i Frövi, drygt 2 mil norr om Örebro.
Ditt anrop är registrerat. Var god dröj.
Centralvakten Hinseberg.
Ja, hej. Jag kommer från Aftonbladet. Skulle göra ett besök här idag.
Ja, precis. Har du legitimation med dig?
Ja, det har jag. Här sitter landets tyngsta kvinnliga förbrytare och anstalten är det av kvinnofängelserna som har högst säkerhetsklass. Vi är här för att träffa en intagen, eller klient som de kallas här, som avtjänar ett straff för mord. Vi ombeds visa upp legitimation för vakten som sitter osynlig någonstans där inne. Och när den kontrollerats genom kameralinsen öppnas grindarna på distans. Själva anstalten är omgärdad av ett högt stängsel med rullar av taggtråd högst upp. Innanför staketet möts vi av en grusplan. Fängelsebyggnaden är vit med orangea tegelpannor på taket och precis intill har ett nytt häkte blivit klart. Vi promenerar över gården och in på anstalten genom en tung glasdörr. Innanför finns en första reception där ytterligare en vakt hälsar välkommen bakom ett skyddsglas. Innan vi släpps vidare inåt får vi lämna ifrån oss legitimation och låsa in mobilen i ett litet värdeskåp.
Ja, där är mitt.
Tack.
Ja.
Telefonen?
Ja.
Du har bra med den här insatsen.
Nej.
Kan du låsa in den bakom dig?
Ja.
Sen öppnas nästa dörr där 2 nya kriminalvårdare väntar. Här blir det säkerhetskontroll där man får gå igenom en larmbåge och här finns röntgenutrustning som på flygplatser. De ska kontrollera att man bara har med sig saker som är godkända och föranmälda och som vi har skickat bild på. En bandspelare och en kamera. De går också igenom vad som gäller för besök här.
Jag vill bara fråga dig, vill du ha på dig ett överfallslarm om det skulle vara någonting, att du behöver larma där inne?
Vad tycker ni? Vad rekommenderar ni?
Det är alltid bra att ha om okay. Det skulle vara något.
Ja, men det är lite,
du liksom förlorar ju inget på det.
Nej, men då gör vi så.
Man behöver också skriva på ett papper att man godkänner att bli inlåst tillsammans med en fånge. När det formella är klart får vi gå igenom ytterligare en dörr till väntrummet. Här finns förvaringsskåp för väskor och ytterkläder. Nyckelringarna är försedda med decimeterlånga träbitar för att vara lättare att hålla reda på. När jacka och väska är inlåsta öppnas snart ännu en dörr och vi är inne i själva anstalten. Vi eskorteras genom en korridor och visas sedan in i ett besöksrum. Rummet är inrett med ett runt bord med stolar och en soffa med gosedjur. Här finns också leksaker och ett leksakskök i miniatyr. Inne i besöksrummet når inget naturligt ljus in. Och det beror inte på att det är en gråmulen och regnig dag. Persiennerna är neddragna och går inte att fälla upp. Ett extra, tjockt glas i fönstren sätter stopp för det. Persiennsnöret är synligt men går inte att komma åt. På ena väggen sitter en klocka och tickar nästan overkligt högt i det tysta rummet. Tiden segar sig fram och efter kanske 10 minuter knackar det på och dörren öppnas.
Ja. Hej. Hej, det är jag som Anders.
Jessica.
Ja, trevligt.
Ja, lite kaffe och så.
Ja, ni bjuder på kaffe.
Ja, man tackar. Jessica har långt kammat brunt hår och ser välvårdad ut. Hon har en vinröd fleecejacka på sig, svarta tights och gympaskor. Jessica har bott här i ungefär 2 år. Hennes dagar är lika varandra.
Jag vaknar vid 7. Och gör ordning mig och sen går vi till jobbet vid 8-tiden. Vid 11 går vi tillbaka till avdelningen och käkar lunch. Sen är vi 20:20 cirka så går vi tillbaka till industri och arbetar fram till 20:20. Och sen så brukar jag sitta och vänta till posten, brukar komma vid 4. Och sen vid 6-tiden då brukar jag ringa min sambo. Och sen vid 6:45 då låses vi in för natten.
När Jessica säger att hon jobbar så handlar det i stora drag om fabriksarbete.
Ja, vi jobbar på industri. Vi plockar skruv och gör kartonger. Vi plastar in lådor och plastar in dem ytterligare igen och ställer dem på pall. Ibland så viker vi ljuskartonger till stora ljus som ska förpackas. Och ska vi se här vad vi gör mer. Vi brukar göra någonting mer. Vi kan sy på sådana här som till kriminalvårdens kläder. Så brukar vi sy på märkena också. Och sen gör vi madrasser. Så att det gör vi om dagarna.
Och när dörren har låsts, vad gör du då?
När den är låst, då försöker jag gå och lägga mig så fort som möjligt. För jag vill att det ska bli en ny dag. Så att det, ja, kvällarna är jobbiga. De är jobbiga. Det är mycket ånger och grejer. Ångestfull natt som man vet att det kommer. Så det är bara att ta sin kvällsmedicin och sen gå och lägga sig och sova.
Många av de som bor här på anstalten delar rum. Det är överbeläggning. Det saknas helt enkelt tillräckligt med platser så vissa får bo i samma rum 2 och 2 och i vissa fall 3. Men Jessica bor själv.
Jag bor ensam i alla fall. Jag har fått ett ensamrum. Jag har haft det nu ett års tid. Men jag har bott dubbelt för länge sedan. Alltså det är typ 1,5 år sedan. Och det var inte roligt, det var att man blev mobbad och man kom i konflikt hela tiden. Det var liksom, ja, riktigt mobbad.
Jessica berättar att hon nästan aldrig tittar på tv eller film om kvällarna. Hon går och lägger sig för att sova nästan direkt efter inlåsning. Hon beskriver sig själv som en lugn person.
Väldigt lugn av mig, väldigt ensam varg typ, håller mig för mig själv. Ja, väldigt lugn, det kan jag bara säga. Jag vet inte hur mer jag ska säga. Snäll, omtänksam, framåtriktad. Planerar allt i minsta detalj, gör jag. För att få det bästa utav vardagen och grejer.
Den som lyssnar nu kanske undrar hur en sån person hamnade här. Hur någon som själv beskriver sig som lugn, snäll och omtänksam hamnat på den anstalt som huserar Sveriges tyngsta kvinnliga förbrytare. Vi frågar Jessica, varför ska vi lita på henne egentligen?
Ja, det vet jag. Det kan låta jättekonstigt och knepigt. Men Jag är oskyldig dömd till mordåtalspunkten just. Men inte till grovt rån och tillgrepp av bil. Men just till mord har jag inte gjort. Så att jag hoppas att det finns någon som vill lyssna i alla fall. Och så. För ett mord har jag inte gjort. Det var min ex-sambo som gjorde det.
Det här avsnittet ska handla om ett mord där en 78-årig man föll offer. Ett dåd som skedde i mannens hem och som har betecknats som särskilt hänsynslöst. Han har varit särskilt utsatt på grund av sin höga ålder och att gärningsmännen varit i numerärt överläge. Han befann sig i en skyddslös ställning. Själva berättelsen handlar om tre personer. Den äldre mannen som vi kallar för Arne och grannarna Jessica och Jesper. Vi börjar med Arne.
Det var en äldre man som var född 1942. Han bodde ensam i det här villan eller huset.
Det här är Anders Johansson. Han är en av poliserna som utredde det här fallet. Tillsammans med sin kollega Linda Yxell kommer han hjälpa oss att berätta vad som egentligen hände i den här villan utanför Karlskrona. Enligt Anders levde Arne ett stilla liv.
Jag umgicks med sina vänner. De satt och fikade, fick vi reda på i utredningen. På Villus i Lyckeby i stort sett varje förmiddag. Så att, ja, ett stillsamt liv.
Arne bodde ensam i sin villa. Linda berättar.
Det är ett litet samhälle som heter Lillö som ligger utanför Rödeby, utanför Karlskrona. Det är ute på landet, det är ensligt, det är ganska långt till närmaste granne. Jag kommer inte ihåg exakt hur långt, men det är inte så att det ligger hus nära inpå.
En bit från Arne bor Jessica och Jesper. De båda tycks ha levt röriga liv där de dömts flera gånger för ett antal brott. En dag i mitten av januari gör paret upp en plan som kräver ett fordon. Enligt polisen ska de åka och hämta upp en vän som bor på ett HVB-hem.
Jesper och Jessica var i akut behov av en bil och då försöker man till en början att få låna målsägarens bil.
De känner egentligen inte Arne, men tidigare under dagen har han hjälpt Jessica och kört in henne till Karlskrona.
Som målsägande körde Jessica in till centrala Karlskrona på grund av att Jesper skulle in på en tingsrättsförhandling. Så på det sättet så visste man att målsägande hade tillgång till en bil.
Det verkar, enligt utredningen, som att Jesper och Jessica går upp till Arne för att låna hans bil.
Det gick inte han med på.
Vad som händer sen vet vi inte exakt. Men någonting sker i Arnes villa. Tumult uppstår och det hela slutar med att Arne dör. Exakt hur och vid vilken tid Arne berövas livet har inte utredningen kunnat slå fast med säkerhet. Men någon gång mellan den 14 och 15 januari händer något i hans hem som leder till att han åsamkas dödliga skador i huvudet. Det ska ta flera dagar innan någon utomstående märker att Arne blivit attackerad. Klockan 18.01 den 17 januari, en söndag, så ringer en person till 112.
Ja, för polisens del så börjar det med att målsägarens styvson anträffar sin styrpappa till synes livlös i hans bostad, alltså i målsägarens bostad. Och han i sin tur larmar då eller ringer SOS.
Polis och ambulans skickas till platsen. Det som möter dem när de kommer fram är en mycket stökig syn. Rutan på entrédörren är krossad och det ligger en hög med bark utanför dörren. Inne i huset är det allmän oreda. I vardagsrummet ligger en äldre man på mage.
Och där hittar man ju då målsägande avliden inne i sin bostad.
Runt omkring kroppen ligger saker utspridda. Det ser ut som det har varit någon form av bråk och att huset blivit genomsökt av tjuvar.
Omkullvälta möbler, en platt tv som ligger på golvet, ett nyckelskåp som är nerrivet och utslängt så det ligger nycklar. Både på kroppen och på invid kroppen på målsägaren då.
När första patrullen tittar på kroppen ser de snabbt att det här inte handlar om ett naturligt dödsfall.
De poliserna som är först på plats kan ju konstatera då att målsägaren har blivit utsatt för kraftigt våld. Och man kan konstatera att han har skador på huvudet. Och om man ser det då eller vid ett senare tillfälle så har han också ett flertal sticksår i buken.
Den rättsmedicinska undersökningen kommer bekräfta de första polisernas analys.
Ja, det visar ju att det är inga skador som han har kunnat tillfoga sig själv, utan att det är någon som har gjort de här skadorna på honom. Det är kraftigt våld mot huvudet och ett flertal sticksår i buken. 25 stycken kommer man fram till.
En förundersökning om mord inleds. Polisen bedömer tidigt att kroppen legat i villan åtskilliga timmar och att mordet inte skett i direkt närtid. En av poliserna på plats noterar rivspår från bildäck på uppfarten. De kan snabbt konstatera att Arnes bil saknas. Den blir ett huvudspår. Polisen kontaktar flera färgbolag för att höra om bilen syns där. De kontaktar även polisen i Danmark för att kontrollera om de sett bilen. Men utan resultat. Samtidigt påbörjas dörrknackning i området för att höra om någon av grannarna kan ha sett något. Drygt en halv kilometer från Arnes hus bor Jessica och Jesper. Polisen knackar på och frågar om de har sett något.
Ja, i det första samtalet där med polisen, den första dörrknackningen, så ger de ju konstiga uppgifter, de ger konstiga intryck. Och det är ju det som gör att man beslutar sig för att ta med dem in till polisstationen för vidare förhör, fortfarande då inte så misstänkta.
Väl inne på polisstationen fortsätter polisen samtalet med Jesper och Jessica.
Ja, under de förhören som man har med dem från början så framkommer det uppgifter som gör att misstanken stärks. Och då avbryter man förhören och tar kontakt med åklagare. Och sen omförvandlas det till ett gripande. Och då delges de misstanke om allting vad det innebär.
De båda delges alltså misstanke om mord. Misstanken verkar inte bekymra Jessica i någon större utsträckning.
Jessica var ganska obekymrad över att hon delgavs den här misstanken, utan det hon var bekymrad över var sin hund. Så att det var det hon la fokus på.
Senare samma kväll hittas Arnes bil.
Den hittas på en liten skogsväg, en liten bit ifrån misstänkts bostad, mittemellan kan man säga, misstänkts bostad och målsägandes bostad. Där står den inkörd med punktering. Och då blir man ju nyfiken såklart på var den bilen har varit någonstans.
Polisen kontrollerar om bilen fastnat i någon fartkamera och får träff. På bilden syns vem som kör bilen.
Då är det Jesper som sitter på förarplatsen.
Misstankarna mot paret stärks. Under utredningens gång hittas mer bevis som knyter Jessica och Jesper till brottsplatsen.
Skospår hemma hos målsäganden som stämmer överens med skor som hittas hemma hos Jesper och Jessica.
Utredarna hittar även blod på saker hemma hos det misstänkta paret.
Blodstänk hemma hos Jesper och Jessica på någon sko och även på en matta.
De båda misstänktas mobiler töms och där görs fynd som ytterligare stärker misstankarna mot Jesper och Jessica.
Ja, det visar sig att det är såna här livebilder. Men på den ena så hör man Jessica säga nu. Och sen hör man ett kras av någonting. Och på den andra så hör man att Jessica säger jag har fått det på film.
Vi ska återkomma till varför de här fynden är så centrala för utredningen senare. Men i takt med att utredningen fortskrider kommer fler pusselbitar till. Misstankarna stärks också delvis av saker som de misstänkta personerna själva berättar i förhör.
I förhören med de misstänkta så framkom det en hel del uppgifter som vi naturligtvis kontrollerade. Och mycket av det stämde. Bland annat så hittades en kniv i misstänkt vedpanna. Och den hade ju aldrig hittats om inte Jessica hade berättat att det fanns där, till exempel.
Även Jesper berättar saker som enligt polisen stärkte utredningen.
Det finns ett förhör som han själv påkallade som han ville ha med oss. Där han berättade en version som stämde bra överens med mycket av den bevisningen som hittades.
Förundersökningen pågår i månader. I september 2021, drygt ett halvår efter dådet, väcks åtal vid Blekinge tingsrätt. Båda de misstänkta åtalas för mord. Jessica och pojkvännen Jesper åtalades alltså båda för mord, även om det var Jesper som utövade allt våld. Åklagaren gjorde gällande att motivet var att stjäla grannens bil och åberopade en mängd bevis. Bland annat de misstänktas skoavtryck på platsen och blod från offret på skor i deras hem. Hemma hos dem hittades också saker de tagit från mannen. Däribland ett dragspel och 18 flaskor alkohol. Ett par hundra meter in i skogen hittades också grannens bil som de tidigare kört i diket och fått bärgad av assistanskåren. Nyckeln låg gömd hemma hos dem. Så småningom erkände de att de varit på platsen och att det blivit bråk med den 78-årige mannen. Att de sedan tagit hans bil och kört med den. Men de båda nekade fortfarande till mord. I rätten fick både Jesper och Jessica ge sina versioner av vad de menade hade hänt under den här torsdagskvällen den 14 januari 2021.
Då är det förhör med tilltalade Jesper Strömqvist och det är tingsrättens mål B116 för 21. Och då får du berätta själv Jesper vad det var som hände.
Jespers version går i stora drag ut på att det i grund och botten är grannens fel att det blivit så här. Enligt Jesper tafsade grannen på Jessica då han var på besök hos dem för middag tidigare under den aktuella kvällen. Jesper säger då att han knuffade ut grannen som gick hem. Kanske 10 minuter senare gick både Jesper och Jessica hem till grannen för att prata mer om det han gjort. Åklagare Hedvig Lundblad frågar vad som händer då.
Jag knackar på dörren och så går vi in. Bara putta på mig, bara slung på mig. Så.
Varför vi bara vänta lite. Du säger att det är han som börjar putta på dig. Varför gör han det då?
Ingen aning.
Var är Jessica då någonstans?
Hon står bredvid mig.
Hon står bredvid dig? Säger han någonting till dig?
Inte vad jag minns om.
Är det en gång han puttar eller flera gånger?
Han puttar med en gång, puttar han så slog han mot mig så slog jag tillbaka. Puttar om killen då.
Och vad är det för slag han ger dig?
Ja, det är knytnäven.
Och var träffar det slaget?
Jag träffade axeln.
Axeln? Mm. Och vad är det för slag du ger honom?
Ja, det är knytnäven. Mm.
Och var träffar det slaget?
Jag träffar han en gång i magen och en gång upp i halsen.
Två slag då?
Ja.
Mm.
Enligt Jesper fortsätter de putta och slå på varandra. Vilket leder till att grannen ramlar och slår i huvudet.
Och var är det någonstans du menar att han slår i huvudet?
Han slår i storrumsbordet.
I?
Storrumsbordet.
Det här soffbordet, ja, som man ser där? Mm. Och så säger du att det är därför han får ett jack i huvudet.
Ja.
Han har ju flera jack. Vilket jack är det du syftar på?
Det stora jack.
Det stora. Där tvn sen ligger.
Ja, det är så saken. Och då är det jacket i huvudet.
Du tänker det?
Ja. Mm.
Så långt menar Jesper att minnena från kvällen är klara. Men sen blir det luddigt.
Sen svartnade helt. Sen svartnade ännu mer för mig. Fick jag psykos då.
Och vad betyder det att det svartnade och att du fick psykos? Minns
jag
du händelsen?
Jag tänkte tillbaka på min barndom en gång till. Ja, så.
Men minns du vad det som hände här?
Nej.
Ingenting?
Jag minns inte att det var kniv eller någonting.
Nej. Jag kommer ju om en liten stund att gå tillbaka och se vad du har sagt i tidigare förhör. För det är mycket nya uppgifter här. Men där har du bland annat berättat om hur du har gjort här. Men du säger att det... Var kommer de uppgifterna ifrån då? Idag minns du ingenting av vad du gjorde efter att det svartnade, eller?
Alltså, ja, minns och minns, men...
Jag antecknade att du sa innan att du slog han, att du ville skrämma med kniven och ja. Att det gick utför, uttryckte ja. Du det som.
Stämmer.
Ja, då minns du uppenbarligen någonting, eller?
Ja.
Berätta vad det är du minns av detta som hände.
Ja. Jag tog fram kniv och ville skrämma honom, så... Ja, gick det för långt.
Och börjar du med att ta upp kniven eller i vilket skede gör du det?
Jag börjar ta upp kniven och huggen och sen stampar vi på honom, bägge två.
Jesper hävdar att de båda två stampar på grannens huvud. När mannen ligger ner börjar Jesper hugga med kniven. Det han själv säger gick för långt kunde senare konstateras var 25 skador efter knivhugg. På fråga vad han har att säga om det svarar han, ingen kommentar.
Men nu vet vi att han har fått 25 knivhugg här. Enligt dig, finns det något utrymme för att det är någon annan än du som har orsakat de här sårskadorna? Enligt dig, finns det någon utrymme för att det är någon annan än du som har orsakat de här skadorna i magen?
Nej.
Använder Jessica kniven vid något tillfälle?
Jesper erkänner knuffar, slag, 25 knivhugg och stampningar på bland annat huvudet. Åklagaren gör även gällande att en TV kastas på grannen och åsamkade svåra skallskador. Något som bland annat den tekniska undersökningen ger stöd för. Jesper medger att han kastade TV:n, men på golvet.
Han hamnar på honom, han studsar i golvet så hamnar han på honom. Om jag kastar den så hamnar den så. Sen. Den studsar i golvet så hamnar den så. Över honom.
Du kastar tvn i golvet och den studsar i golvet och upp på honom. Varför gör du på det sättet då?
Varje.
Jesper erkänner alltså i stora drag att det är han som utövat praktiskt taget allt våld. Men han säger att Jessica också varit med och stampat på grannen sen han hamnat på golvet. Polisens tekniker har hittat en blodfläck på hennes skor som pekar på att hon i alla fall varit mycket nära våldsutövningen. När det blir hennes tur att förhöras är det detta som är knäckfrågan. Om hennes roll är tillräcklig för att döma henne för mord.
Då är det ett förhör med tilltalade Jessica Andersson, som egentligen heter Miriam Andersson i handlingarna. Det är tingsrättens mål B116 för 21. Och då får du berätta då, Jessica, vad det var som hände. Varsågod.
Också Jessica hävdar att grannen tafsat på henne och att det var det som var upprinnelsen till allt som hände. Hon hävdar att hon inte lyfte ett finger mot grannen. Att det enbart var Jesper som var våldsam. Att han gick före in i huset. Hon hävdar också att det är grannen som börjar slå.
Och det är slag. När jag kommer fram till dem så ser jag som Jesper slår mot magen på honom. Alltså de förflyttar sig samtidigt som jag kommer, så förflyttar de sig. Och längst när jag går med... Sen börjar liksom slag mot magen som jag vet är hugg nu. Och det är ganska maniskt. Alltså det är, vad ska man säga, maniskt. Liksom det är hugg, hugg liksom.
Hon ser grannen falla ner på golvet.
Och just när han trillar ihop då stampar Jesper honom i huvudet.
Jessica säger att hon blir stillastående.
Jag ser liksom inte knappt vad Jesper gör. Jag ser bara... stamspark och sen att bara slutar röra sig, han slutar andas. Så att jag står ju still just då och jag vet inte om jag är i chock eller vad det är. Men under den här tiden jag går längs med dem och sen han trillar ihop. Under hela den tiden så vill jag ju hoppa in emellan och stoppa. Men jag ser att det finns inte en chans att jag gör det. För jag är där då hade väl som tidigare när man gått emellan bråk så har man fått ta ihop och grejer.
Jessica säger att hon blir så illamående av det hon ser att hon går upp på övervåningen till en toalett och kräks. När hon kommer ner tar hon fram sin mobil.
Och tänker att det här måste jag få på film eller få på bild då. Vad som har hänt. Och precis när jag ska ta upp mobilen och tänker då ta bild. Då kommer Jesper in och håller nyckelskåpet och precis när innan han liksom kastar den så hinner jag få mobilen alltså vinklat ner. Så att det blir liksom, jag brukar alltid ha på live. Så att jag vill inte få Jesper med bil, men jag vill ändå visa liksom, ja, ta det här fotot för att jag hade tänkt att gå vidare med det. Men jag struntar i det sen. Jag kan komma närmare in på det sen. Alltså.
Den här biten är central för åklagarens bild av Jessicas roll i det här målet. Det handlar om ett så kallat live-foto. Det är som en kort film. I filmen tycks Jessica säga nu. Det här tros vara precis innan Jesper kastar en tv över den äldre mannen. När förhöret fortsätter borrar åklagaren vidare i den här sekvensen.
Och så måste du förklara det här med att du säger nu. Jag fattar inte det.
Nu har jag fått det på film, menar jag.
Nej, jag menar det du säger där inne. När du tar bilden.
Ja, men då menar jag alltså att nu har jag fått det på bild. Eller nu har jag det på mobilen, tänker jag. Vad som har hänt. Alltså jag sa nu till mig själv. Så liksom nu.
Varför tar du bilden?
Det är ju göpinsamt att säga. Men och meningen var i början att jag ville få det på bilden någonting, vad som har hänt. För att kunna gå vidare med det. Alltså jag hade ju tänkt...
Vad menar du med gå vidare?
Jag hade tänkt att lämna in till polisen. Hade tänkt att... Eller ge det till någon att någon kunde liksom meddela att han var död. Liksom att det hade hänt något.
Du menar att man skulle upptäcka att han var död om man tog en bild på det?
Nej, men jag hade tänkt att gå vidare med det. Alltså det är jättesvårt att förklara.
Att du skulle kontakta polisen?
Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag hade väl tänkt, men... Sen den sista, ja... När vi gick därifrån, liksom, då bestämde jag, men nej. Jag går inte vidare med det här. Jag kommer skydda Jesper till max. Mm.
Du säger ju när du lämnar den här filmen som du uppenbarligen råkar spela in. Jag har fått det på film.
Mm, jag sa till honom att jag hade fått det på film.
Ja.
Eller fått det på bild. Eller
varför gjorde du det?
För han skulle veta det.
Varför skulle han veta det?
Nej, att han skulle veta det. Jag vet inte varför. Jag vet inte varför jag sa så.
Var det så att du egentligen trodde att du gjorde en film där istället för ett foto? Live-foto?
Ja, jag trodde väl att jag filmade. Kanske.
Eftersom du säger film?
Ja. Jag trodde väl antagligen att jag filmade.
Jessicas förklaring till filmklippet där hon säger nu tycks inte övertyga åklagaren.
Så det är inte så som jag tolkar det här då att du instruerar eller ni kommit överens om det här med tvn då och att nu betyder att du säger åt honom när han ska slänga tvn på honom?
Nej. Alltså, nej, den var ingenting med en tv då.
Nej. Okay. Sen det var under de 1,5 minuterna efter det innan ni lämnade.
Ja, jag sa bara nu att liksom, nu har jag fått bilden. Nu.
Ja.
Utredningen visar att en tv har kastats mot grannen sedan han hamnat på golvet och orsakat svåra skador. Även ett nyckelskåp ska ha kastats. Åklagaren verkar tycka att Jessica inte lämnar någon trovärdig förklaring.
Då måste jag fråga dig om någonting som du har sagt i ett förhör som jag inte förstår vad du menar med det. Och det är förhör nummer 9 på sidan 436. Och det är när du får ta del av det här live-fotot och hör det här braket. Minns du vad du sa då?
Ja, jag trodde det var tv. Alltså, det lät ju som en tv.
Ja, är det tvn, frågar du?
Ja, Nej, men liksom, sen, nu vet jag ju, det är faktiskt inte även för att det är nyckelskåpet. Men,
alltså, hur kommer det sig att du vet det nu men inte då?
Nej, men jag tänkte just på tv. För jag kommer ihåg att en tv i alla fall kastades.
Mm.
Så det var därför.
Men sen säger du också så här lite längre ner på den sidan. Och det är precis efter du har fått liksom, ta del av detta. Jag har varit mer delaktig än vad jag har trott.
Ja, mer delaktig. Jag har ju varit där på plats. Jag har liksom inte stoppat det. Ingenting. Jag har bara stått där och typ tillåtit det.
Har det här live-fotot någonting med din kommentar att göra?
Hur menar du alltså?
Det är precis efter att du får ta del av det. Så säger du att jag har varit mer delaktig än vad jag har trott.
Ja, att jag tog en bild.
Mm.
Det är ju ganska ovanligt att man tar en bild. Är det?
Ja.
På någon som är död. Det är det ju.
Det är ju det.
Efter 7 dagars förhandling avslutas rättegången i Blekinge tingsrätt. Jesper och Jessica, misstänkta för att, som det heter, tillsammans och i samförstånd har berövat Arne livet, får sitta kvar i häkte. 2 veckor senare faller domen.
Blekinge tingsrätt dömde under onsdagen en kvinna och en man till livstidsfängelse för mordet på en 78-årig man som hittades död i sitt hem utanför Rödeby i januari.
Både Jesper och Jessica döms alltså för mord. Åtskilligt av det de berättat avfärdas som efterhandskonstruktioner. Det gäller bland annat att Arne besökt dem tidigare under mordkvällen och att han ska ha tafsat på Jessica. Utredningen kan inte klarlägga om besöket skett men heller inte utesluta det. Men det spelar mindre roll. I tingsrätten får båda livstid. De överklagar och i hovrätten får Jessica sen sänkt till 18 år medan Jespers livstid står kvar. Trots att det inte kan visas att Jessica utövat något fysiskt våld mot Arne bedöms hon i båda instanserna som gärningsman, beroende på hennes agerande före, under och efter angreppet. Det handlar om något som inom juridiken kallas utvidgat medgärningsmannaskap. Och här anses bland annat livefotot, där Jessica säger nu, bevisa att hon är en del i brottsplanen. Att hon tror att hon filmar när Jesper slänger tvn på grannen och orsakar dödande skador. Det tycker både tingsrätt och hovrätt. Det är alltså snart 3 år sedan det hände. Jessica har haft tid att fundera och vill nu berätta öppet i en intervju.
Varför jag vill berätta öppet i en intervju är för att jag vill få Sveriges befolkning att de ska förstå att jag inte har gjort mord. Jag har inte dödat någon. Jag sitter oskyldigt dömd till just mord. Till mordåtalspunkten. Jag har gjort grovstöld, varit med honom när han tog bilen. När han tog diverse grejer dagen efter. Men jag gick ju bara med honom för jag vågade inte säga emot honom för då hade jag åkt på stryk. Så att jag hade inget annat val. Så det blev ett tillgrepp av bilen och grov stöld. Ja, det har jag gjort. Men det jag vill få ut med det är att jag är oskyldigt dömd till mord. Att jag har inte gjort ett mord. Och sen att det känns väldigt orättvist behandlad mot andra liksom som gjort grövre grejer än mig som får mindre straff och allting. Jag tycker det är fruktansvärt att liksom att just att man kan få 18 år för att man tog ett foto på en död man. Det är liksom, jag tycker det är ganska grovt.
Jessica kommer ganska direkt in på det som lagt henne till last och där hon inte blivit trodd. Anledningen till att hon filmade med sin mobil. Men vi backar bandet och går tillbaka till den där dagen den 14 januari 2021. Jessica har då sedan bara drygt 2 månader varit sambo med Jesper. Hon var förälskad i honom. Hon har, liksom Jesper, själv en historia med vad hon betecknar som narkotikaproblem. Men har lagligt utskrivna tabletter som är narkotikaklassade. Förhållandet var precis nytt och Jessica berättar att hon börjat inse att allt inte står rätt till.
Han var ju väldigt kontrollerande. Alltså när jag ringde på mobilen och så här, när mamma ringde eller någonting, så ville han ha på högtalarljud och mycket sånt. Men det hade han med sin mamma också. Så jag trodde ju det var normalt. Men nu i efterhand, så här många år efteråt, så tänker man det var ett spel för gallerin. Att han liksom, han ville bara ha kontroll på mig. Alla jag ringde och allting och så. Och jag märkte även när min hyresvärd kom hem på besök och skulle hjälpa med tv-apparat, så sa han till hyresvärden att stå inte så nära henne. Men jag trodde liksom att nej, det där är ingen fara ändå. Liksom, det är lugnt, han bara skämtar, eller han är bara sån där liksom. Så jag såg ju inte de här tendenserna innan. Eller så liksom jag, kärleken är blind. Så, den är blind, väldigt blind. Så att där råkade jag åka på fel kille helt enkelt.
Men det fanns även andra sidor hos den nya sambon.
Jag märkte ingenting speciellt. Han var ju snäll och sådär. Men när han tog knark och när han drack, då var han elak. Han var fruktansvärt elak. Då kunde man åka på stryk och sånt där. Men liksom, sen när han var nykter, då hade han sina bra dagar. Liksom. Så att, han var väldigt snäll mot min hund och min katt och allting. Och han möblerade om i hus och städade. Och han väckte mig på morgonen med kaffe. Och, ja, han var jättesnäll så. Men det var någonting ändå bakom det som lurade, liksom, som inte jag kunde sätta fingret på.
Jessica berättar att hon fick stryk. Om det verkligen stämmer att Jesper slog henne är något som vi inte kan veta. Han är inte dömd för det. Det kan därför vara värt att påpeka att det här alltså är Jessicas version. Och att hon kan ha ett intresse av att framställa honom i sämre dagar. För att på så sätt själv framstå som mindre klandervärd. Oavsett hur det var med våldet hemma som hon berättar om, så stannade hon kvar i det nya förhållandet. Och fortsatte vara sambo med Jesper.
Han hade sina bra dagar när han var nykter. Så jag hoppades ju på, han hade ju någon vecka och två veckor där som gick i sträck. Liksom, och sen helt plötsligt så kunde han ta grejer. Så tänkte jag, visste jag att han två dagar tar han grejer. Sen är han nykter 3-4 dagar igen. Så att liksom, jag väntade på alla de här dagarna som han var nykter, att liksom, för då var han sig själv. Då var han liksom helt sig själv. Innan, annars så är han ju helt ur balans, han är okontrollerbar. Liksom, man får se upp, man trippar nästan på nålar, alltså på tånaglarna, för att bara, man inväntar som att det säger något fel, gör något fel. Man, hela tiden när man säger någonting så höll man bara med hela tiden när han tog droger, för att inte få stryk eller inte för att det skulle hända någonting. Och det var ju jobbigt liksom att hålla honom jäms med hela tiden. Nej, men han var underbar annars just de dagarna han var nykter. Så det var de dagarna jag väntade på hela tiden.
Det är mot den här bakgrunden som hennes agerande ska ses, menar hon. Jessica vidhåller att Arne kom på besök hos dem. Tidigare på dagen hade polisen hämtat Jesper till tingsrättsförhandlingen. Jessica frågade om hon fick åka med, men fick nej. Hon frågade då om inte grannen kunde skjutsa henne, och det gick han med på. När han, enligt Jessica, kom över senare på kvällen så skedde den påstådda tafsningen. Hon säger att hon inte uppfattade det som så allvarligt.
Nej, jag kände mig inte kränkt av det. Det var det jag menade, att liksom, det var ju lugnt för min del. Men Jesper, han brusar ju upp som en skogs... ja, han brusar upp väldigt liksom över det. Han kunde, jag tyckte bara han skulle släppa det och låta det vara.
Jesper kunde däremot inte låta det vara, menar Jessica. Han körde ut Arne och en stund senare gick de över till hans hus. Jessica hävdar att hon för sin del inte hade några planer alls för vad som skulle hända. Hon gick efter Jesper och säger att hon försökte stoppa honom. Sen inne i huset startade attacken praktiskt taget direkt.
Det var fruktansvärt, det var en fruktansvärd händelse. Det var ju som ren slakt att se på. Alltså det, han slaktade honom typ. Det var hugg och stampa på honom. Det var blod överallt. Och det var riktigt fruktansvärt. Det var som, sånt här hände bara i skräckfilmer.
Men det hände i verkligheten. Och Jessica tog upp sin mobil. Tog ett livefoto där hon hörs säga nu. Hon vidhåller att det var för att få någon form av bevis som hon senare skulle kunna lämna till polisen. Något som sen aldrig skedde. Men tidpunkten för när hon tar upp mobilen här är viktig, menar hon. För att inte säga avgörande. Hovrätten menar att hon inte kan lastas för det initiala våldet mot Arne. Med slag, stampar och knivhugg. Det stod Jesper för. Däremot bedöms hon delaktig i våldet där tvn sen kastas mot Arne när han ligger ner. I domarna anses det vara då som Arne dör. Och att det är då som Jessica gjort sig beredd med mobilen och säger nu. Men Jessica gör gällande att grannen redan var död då hon filmade. Och att hon säger nu till sig själv. Och det här är något som hon med hjälp av två advokater ska försöka få klarlagt i en resningsprocess.
Det är lite små detaljer kvar om liksom med rättsläkare och såna här saker. Med ett intyg, extra intyg då. För vända på stenen liksom att han, för kommer det fram att han dog alltså innan fotografiet togs, då blir jag friad från mord. Eller det, ja, blir och blir friad, men alltså har en chans till att bli friad. För de ville ju få det till att han levde när fotot togs. Och kunde ha levt 1 till 2 timmar efteråt. Och det var han inte, han var död. Och eftersom jag själv sitter på fakten och sanningen och vet att han dog direkt efter 25 huggen och stamparna mot huvudet. Och det var säkerligen kanske bara 4 minuter eller 5 minuter innan jag tog fotot. Så han var ju död 5 minuter innan jag tog fotot. Och kommer det fram att han var död när jag tog fotot, så frias jag från mord. För det är ju från fotot och fram jag bedömdes. Jag blir friad från allting innan fotografiet. Och då kan inte jag döma som mord om de nu tar från fotografiet och fram att han var död.
Jessica berättar också att det fanns saker som hon aldrig berättade i någon av domstolarna.
Men jag berättade som att det var 2 till 3 stampar. Jag berättade inte så, typ som det var 5 till 6 stampar. Jag berättade aldrig om pallstolsbenet han tryckte in i magen på honom. Eller buken. Och jag berättade aldrig att han lyfte på huvudet och skar in ett kryss och släppte ner huvudet. Så att det är lite detaljer som jag inte har suttit och berättat. Som har stor skillnad nu som kan göra att han dog mycket snabbare än vad man trott.
Jessica berättar att advokaterna tagit sig an hennes fall utan att ha betalt. Det som kallas pro bono.
Så att de är väldigt snälla advokater. De är kanonbra är de. Fast det är segt och sakta och det tar sin tid. Men det har jag ju förstått att det kan ta 1 år, det kan ta 2 år, det kan ta 3 år. Kanske till och med 4 och sen så är det resning. För jag har ju läst böcker sen innan om Kaj Linna och det här. Hur det tog 3 år för honom innan han fick resning. Så att jag är fullt insatt på att det tar sin tid. Gör det. Men då blir det rätt och korrekt och faktan och sanningen och allting kommer ju fram då. Så det får ta sin tid. Det får du göra.
Samtidigt så kanske de har sagt till dig också att det är inte det allra lättaste att få.
Det är inte det lättaste att få resning. Det är väl 2% eller någonting på att man får resning. Det gäller att ha en kraftigt bra ny bevisning. Det gäller det. Så jag hoppas att det håller med ett intyg från rättsläkare, hoppas jag. Plus fel och bristande bevisning.
Hur det kommer bli med Jessicas resning återstår att se. Det brukar beskrivas som ett extraordinärt rättsmedel. Mycket få av de resningsansökningar som inkommer blir beviljade. Men ibland händer det att rättsfall prövas på nytt. Poliserna Anders Johansson och Linda Yxell är båda garvade poliser som under åren utrett en mängd grova brott. Trots att det snart gått 3 år minns de det här fallet klart och tydligt. De anser båda att det blev en robust utredning. I den meningen att de lyckades få fram så mycket bevis av olika slag att utredningen kunde ge en tydlig bild av vad som hänt alldeles oavsett vad de misstänkta sa i sina förhör.
Alltså utredningen visar ju vad som har hänt innan mordet på målsägande. Vi har också uppgifter vad som händer under mordet och framförallt efter mordet. Och utredningen visar ju då att både Jessica och Jesper är tillbaka i målsägarens bostad dagen efter och stjäl bland annat sprit, kött och ett dragspel. Och som sagt att då är ju Jessica med på det också. Och då ska man komma ihåg att då är ju målsägarens kropp kvar i huset.
Att Jessica nu försöker få resning och driva sitt fall till Högsta domstolen har utredaren Anders ingen åsikt om.
Nej, alltså jag kan bara konstatera att hon liksom försöker få resning i Högsta domstolen. Jag har ingen uppfattning om det överhuvudtaget. Jag vet inte vad det är för någonting som hon hävdar att ska vara ny bevisning i detta. Det är liksom utanför min kunskap. Jag har ingen aning.
På frågan om Jessica kan vara oskyldigt dömd har utredaren Anders Johansson däremot ett rakt svar.
Nej, det har ju utredningen visat att det är hon inte, och det har även tingsrätt och hovrätt sagt att så är inte fallet.
Poliserna Linda Yxell och Anders Johansson är för sin del trygga med att de utrett det som kunnat utredas. Hypoteser lika väl som alternativa hypoteser. Utredningen höll för åtal och fällande domar i två instanser. Anders har jobbat som polis i 38 år och har sett mycket under årens lopp. Men just det här fallet i Lillö är speciellt. Det har för alltid etsat sig fast i hans minne.
Alltså denna utredning som Linda och jag hade, eller bland annat Linda och jag hade, är ett ärende som jag aldrig kommer glömma. Det hade så mycket udda saker i sig, inte bara när det gäller liksom själva utredningen, utan båda de här personligheterna med Jessica och Jesper har gjort att jag kommer minnas detta väldigt bra framöver.
Det som enligt honom sticker ut i fallet är mängden våld som Arne utsattes för.
Alltså det starkaste är nog att hur man kan utöva sånt besinningslöst våld mot en annan människa bara för att få tag i en bil. Det tycker jag är så anmärkningsvärt att man kan fungera så som människa.
För Jessica återstår nu väntan på resningsansökan. Hon har mycket tid att fundera över det som hände. Bland annat har hon tänkt över sin egen skuld. Vad hon kanske skulle ha gjort annorlunda.
Det känns som att jag känner mig skyldig på ett sätt. Det är för att jag inte kunde rädda honom. Att jag inte vågade hoppa mellan. Jag vågade inte göra någonting. Där känner jag en väldig skuld att jag inte gjorde det. Jag skulle bara hoppat mellan. Jag skulle ha slitit bort honom. Jag kunde ha gjort det. Men då hade han ju dödat mig också, så jag vågade inte. Liksom, jag ville, men jag vågade inte, tyvärr. Men skulden, jag känner en skuld, en skuld. För att jag inte gjorde någonting.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.